rats. Fili bom bom bom, fili bom bom bom, fili bom bom bom.
God morgon, Ann Heberlein.
God morgon, Anna-Karin Wind. Du verkar vara på hugget idag.
Ja, jag är mässan. Det är så roligt att ha den här traditionen nu, varje morgon med dig.
Vad ska vi ha efter jul?
Alla våra lyssnare får gärna inkomma med förslag så att jag och Ann kan fortsätta.
Det är väldigt tungt. Vi kanske ska ha våra egna tankar för dagen.
Ja, bra idé. Det är den 15:e, du ska öppna luckan.
Jag ska öppna luckan, och där ser jag minsann en liten kyrka.
Är den vit?
Den är vit, den är skånsk, det snöar på den.
Ja, ja, det är en sån här sockerbitskyrka, du vet, som man gjorde förr och kunde ha i med en liten speldosa i kanske.
Men jag tänker att vi går in i kyrkan, och vad ser vi där? Där ser vi folk som sitter i kyrkbänkarna.
Ja.
Jag tänker att dagens tema handlar om tillhörighet, det handlar om gemenskap och det handlar om vad religion egentligen fyller för funktion för människor.
Ja, just det.
Och det handlar också om huruvida Svenska kyrkan klarar av att uppfylla sitt uppdrag. Mm.
Och där är vi nog relativt eniga att vi är kritiska mot hur de gör det. Och det är nämligen en personlig sorg för mig att jag inte längre känner den starka tillhörighet jag haft tidigare till att kunna gå i kyrkan och fira gudstjänst. Mm. Och känna att jag gör det inom ramen för den tron som är tro som är plattformen, utan jag blir väldigt ofta utsatt för en slags politisk lektion istället, vilket har gjort att jag och min familj mycket sällan går i kyrkan nu, tyvärr. Hur ser du på, känner du tillhörighet till...
Nej, jag är inte tillhörig längre. Jag har faktiskt lämnat Svenska kyrkan. Jag begärde utträde veckan efter att min dotter hade konfirmerats. Och det är nu några år sedan, det var väl 2017 hon konfirmerades. Och då hade det varit en ganska, så det var en ganska lång kamp måste jag säga. Därför att jag är inte uppväxt i ett religiöst hem på något sätt. Mina föräldrar var inte ens med i det som de fortfarande kallar statskyrkan. Nej. Däremot är jag döpt som barn. Men sen lämnade de Svenska kyrkan av olika anledningar. Och jag är inte konfirmerad heller som 14-åring, utan jag började söka mig till kyrkan och intressera mig för kristen tro någon gång i sena tonåren.
Ja.
Och blev sen konfirmerad i samband med att min andra son döptes 1994, då var jag 24 år gammal. Mm. Och då hade jag redan börjat läsa teologi i akt och mening att bli präst.
Ja.
Och jag har ju gått hela den vägen. Jag har en teolkand, jag har gjort mina 3 månaders förpraktik i olika församlingar, jag har lärt mig sjunga liturgisk sång, jag har gått i de här samtalsgrupperna och så vidare. Så jag är ju färdig för prästvigning.
Yeah.
Det kommer nog aldrig att bli så. Därför att jag fick en doktorandtjänst, så jag valde att skriva en doktorsavhandling innan jag blev prästvigd och tänkte så här att okej, jag skriver en doktorsavhandling och sen efter de här 4 åren så blir jag prästvigd. Men under de 4 åren så hände någonting och jag upplever inte att det hände någonting med mig, utan jag upplever att det hände någonting med Svenska kyrkan.
Ja, jo, men
och det hade nog varit, alltså det där hade nog hänt ganska länge.
Ja, precis,
men det blev tydligare och tydligare.
Det är ju ofta så att man kommer till någon punkt där man kan känna att det här, där det blir det som är markeringen för att man inte längre har tillräckligt mycket av den tillhörigheten kvar. Och jag är inte uppvuxen i ett särskilt religiöst hem. Vi har medlemmar i Svenska kyrkan. Jag är döpt, konfirmerad och så vidare. Men, och vi gick i kyrkan när det var någonting speciellt som skedde. Så att det finns ju, det är ju den, jag tycker att man kan få lov att tillåta sig att ha den typen av tillhörighet också till en kyrka. Alltså det vill säga, det behöver inte vara att man är förenad i tron alltigenom, utan att det finns en koppling via de ceremonier, gemenskap som erbjuds genom kyrkan och kyrkans plats i samhället eller i byn eller vad det nu än är. Men du sa när du öppnade luckan att du ser en kyrka och du går in och det är fullt med folk i bänkraderna. Det är ju en väldigt ovanlig bild idag att det är fullt.
Nej, jag sa inte att det är fullt med folk.
Det sitter folk där.
Det sitter folk där. Det är ju ovanligt. Det är
så ovanligt.
Det sitter folk.
Men för mig, jag kom till en punkt när, jag tror det var 2016, som man gjorde något som kallades julupproret.
Ja,
juluppropet.
Ja, det var förfärligt.
Ja,
och i advent.
Exakt, och då var vi i kyrkan under en julkrubbe gudstjänst på julafton och fick uppläst för oss detta julupprop som handlade om en förändring av flyktingpolitiken. Alltså, det vill säga den åtstramningen som hade skett skulle rullas tillbaka. Ja. Och då uppmanade prästen oss som satt i församlingen att på vägen ut ur kyrkan skriva på detta dokument. Och för mig var det en... Då förändrades jag från att vara en del av tillhörigheten där till att istället bli ett verktyg för en politisk manifestation. Ja. Och sedan dess har jag tyvärr inte varit och firat gudstjänst faktiskt.
Nej, jag tycker väldigt illa vid mig av just den saken också. Och då hade jag fortfarande kvar mitt hus på Österlen. Så Erik och jag var där över helgen och så skulle vi gå till kyrkan till första advent. Och då gick vi i den lilla bykyrkan i Östra Tummarp. Och där är faktiskt relativt mycket folk, får man säga. Det var ju advent.
Så ja, det brukar ju vara, det är ju stor... Ja.
Men där är folk även en vanlig söndag. För liksom, och det är ju den äldre generationen, kan man ju nog säga. Men det var ganska fullt i kyrkan. Prästen läste upp det här uppropet. Och sen så gjorde prästen och någon av kyrkvärden något som jag tycker är oförlåtligt. De ställde sig alltså vid utgången med varsitt papper.
Ja, men så gjorde de där.
Och de här
också.
Små kyrktanterna då, som ju ser prästen som en auktoritet. Ja. De kunde inte annat än att skriva under. Nej. Men visste de vad de skrev under på? Hade de tänkt igenom detta? Ja, men... Det var ett helt orättfärdigt sätt att använda sig av den makt och auktoritet som kyrkan fortfarande
precis.
Har.
Och det är det jag menar med att tillhörigheten då i detta blir ju och transformerad till någonting annat. Mm. Där församlingsmedlemmen istället blir ett verktyg för någonting som en agenda som man har satt som inte alls är sammankopplad med vad det var som skulle behandlas den dagen under gudstjänsten.
Nej, jag blev väldigt upprörd så jag berättade detta för pressen så att jag tycker inte att det här är rimligt. Mm. Jag tycker det är helt sansat. Jag kommer till kyrkan i första advent, jag vill ha en förkunnelse, en kristen förkunnelse. Jag får någon slags politisk pamflett från predikstolen. Mm. Och det till saken, alltså, det var liksom, jag tror det var 2016 som jag började känna att det var oundvikligt. Jag kunde inte vara kvar.
Nej.
Men det tog något år till innan jag verkligen lämnade för att men min dotter ville konfirmera sig. Jag tyckte det var på något vis ohederligt att inte betala kyrkoavgift om hon faktiskt åtnjöt kyrkans tjänster. Men min kyrkokritik har ju pågått sedan, jag tror jag skrev mina första kyrkokritiska texter runt 2010. Mm. Mm. Och då handlade det ju... Inte primärt om politiseringen, för den var inte så tydlig då. Och den har blivit tydligare under Antti Jackelén.
Men den har ju legat och bubblat länge.
Men den har blommat ut under Antti. Ja. Utan det jag först opponerade mig mot var det jag tyckte var en fruktansvärd banalisering av kyrkans uppdrag. Mm. Det jag tyckte att många präster, de var lata och de istället för att förkunna och undervisa församlingen med utgångspunkt i de bibliska texterna så var liksom utgångspunkten för söndagens predikan ofta så en tv-reklam eller något Astrid Lindgren hade skrivit och det gjorde mig så jävla förbannad.
Ja. Men där kan man ju se en koppling faktiskt till banaliseringen av kyrkan och vad man använder kyrkan till, till att koppla till hur man idag, tittar vi på museiverksamhet exempelvis och hur man gör utställningar och allt sånt. Yeah. Så också där finns ju denna infantilisering
absolut.
Av gästen
och besökaren. En instrumentalisering.
Ja, exakt. Det ska tjäna samtiden och vi utgår från att du som är besökare är lite dum i huvudet.
Ja, och eftersom du är lite dum i huvudet så förstår du, så, A, du förstår ingenting så vi måste tala till dig som ett barn.
Ja.
Och B, vi kan manipulera dig att tro det vi säger är sant.
Ja.
Och det tycker jag är bedrövligt att kyrkan beter och museerna för den delen.
Ja, det är mycket dåligt. Men det förutom den här sorgen att inte kunna känna tillhörigheten längre eller att kunna vara med i högtider på det sättet som jag tyckte att jag kunde tidigare, så finns det ju också en förlust i att när jag flyttade till den byn jag bor i nu så gick jag till såna här, inte kyrkans barntimme, men kyrkan hade den typen av alltså att kyrkan...
Något öppet hus.
Ja, och det var istället för öppen förskola så fanns detta inom ramen för kyrkan och det fanns en liten andakt som avslutning på den stunden vi hade tillsammans, vi som var föräldralediga. För mig hade det ju en inslussande funktion innan jag kom in i en ny by, en ny gemenskap som den här byn...
Du knöt ju kontakter där genom den verksamheten.
Och det är ju samma som man går tillbaka till min barndom så hade kyrkans barntimme och allt det hade den funktionen där. Och jag tror att många kyrkor idag, eller Svenska kyrkan som helhet, har helt enkelt bara valt att inte, det är inte viktigt på samma sätt Nej. Längre, utan det är den här uppfostran. Så på ett sätt så är det ju en tillbakagång till den mer auktoritära kyrkan, där så att säga prästen, man håller sig i herrans tukt och förmaning, fast det då är den politiska kyrkans tukt och förmaning istället.
Jo, men absolut, alltså jag tycker att man har frångått flera viktiga värderingar som har präglat Svenska kyrkan, som är en lutherevangelisk, en protestantisk gemenskap. Och det handlar ju för det första om idén att Svenska kyrkan är folkkyrka. Idag så har Svenska kyrkan liksom utvecklat en slags elitistisk organisation, en slags klubb för människor som har samma politiska uppfattning. Ja. Så den är inte längre baserad på en kristen gemenskap, utan det är andra saker du ska ställa upp på för att du ska platsa där. Sen tycker jag också man har frångått den oerhört väsentliga grundläggande idén om det allmänna prästadömet, vilket innebär att vi behöver inte prästen som den här liksom likriktade. Prästen ska hjälpa oss att själva finna vägen. Prästen ska hjälpa oss att ge oss nycklar att förstå texterna om vi inte förstår dem. Alltså prästen är pedagogen i den meningen att prästen ska gå före och öppna upp. Men sen har varje kristen en egen förmåga och möjlighet,
och en egen möjlighet framförallt,
till kommunikation med Gud och för att förstå texterna. Just det här att behandla församlingen som en skock barn som ska fostras.
Boskap.
Ja, det är verkligen en tillbakagång till något som vi borde ha lämnat.
Men man kanske kan tänka sig att vi till våra kära lyssnare och kalenderföljare här. Vad kan man göra? Man kan ju naturligtvis, som du har redan gjort, man kan gå ur kyrkan och söka andra gemenskaper då kanske. Eller använda den här möjligheten, precis som du, som ligger i att man kan för ett eget samtal. Man kan tolka texterna själv och det är lika äkta eller lika sant som någon annan gör det. Men man kan ju också tänka sig att man faktiskt ifrågasätter, som om man, så länge man är en del av en församling, att man faktiskt ställer kritiska frågor och påpekar den här typen av, alltså när man rör sig bort från det gudstjänsten ska handla om till någonting helt annat, att man höjer sin röst där.
Ja, jag tycker egentligen att alternativ två är bättre.
Ja.
För att om du vill påverka en organisation så gör du det bäst inifrån. För när jag nu har lämnat Svenska kyrkan, jag har inte med det att göra längre egentligen. Men det är bara det att Svenska kyrkan är ju inte vilken klubb som helst. Eller det var inte, sista gången jag besökte en gudstjänst, det var faktiskt i adventstider på Östermalm. Jag kommer inte ihåg vad kyrkan heter, det är en av de stora kyrkorna där. Och det var en absurd tillställning. Och när jag satt där så kände jag så tydligt att Gud finns inte här längre.
Nej.
Och det var en väldigt obehaglig upplevelse. Så sen så efter det, det var liksom tydligt ytterligare några månader, sen så lämnade jag Svenska kyrkan. Men vill man påverka, stanna kvar, engagera dig kyrkopolitiskt. Ja. Nu är jag av uppfattning att vi inte ska ha partipolitik i kyrkan. Och då får man använda sin rösträtt till att rösta på de icke-politiska alternativen. Vi ska inte ha varken sossar eller sverigedemokrater som ska bestämma för kyrkan.
Nej, det tycker inte jag heller. Och blev ju så otroligt tydligt i det kyrkoval som utspelade sig här i höstas. Hur de politiska partier som engagerar sig i kyrkan vill verkligen använda kyrkan för att föra dagspolitisk kamp istället. Och där nästan ingenting av de utspel som gjordes eller de debattartiklar som skrevs av partierna som ställer upp anförde ju någonting som hade med tron eller med skriften att göra och den gemenskap som tron kan utgöra en bas för, utan det handlade om frågor som vi känner igen från partiledardebatter eller agendadebatter.
De vill bedriva samma politik i kyrkan som de gör i kammaren, och det är fel.
Och det ligger ju också i detta när man talar om att det är klart att texterna behöver förändras i språk och ton i förhållande till att det ska liksom följa med, inte följa med tiden, men det ska ha en begriplighet och vara sanna mot källan på något vis. Men det kan man ju också se i hur man plötsligt så gör man om språket på lite egna lustiga sätt då, där det ska vara ett inkluderande språk och där det blir viktigare än att det finns en trohet mot vad ursprunget och källan och vad som avsågs där. Där det också kan vara, det kan ju ha närmast en exkluderande effekt.
Ja, för oss som inte känner oss bekväma med det.
Ja.
Men låt oss knyta ihop säcken kring temat tillhörighet och framförallt religiös tillhörighet. Och jag tänker så här att även om man inte känner sig hemma i församlingen så tycker jag, vi läser julevangeliet där hemma. Jag har alltid bett aftonbön med mina barn och jag tror att det ger en struktur till tillvaron som faktiskt är ganska bra. Mm. Så är till er som hyser någon form av tro, ni kanske bara definierar som kulturellt kristna eller inte så kristna allt, men ni som gör det, ta fram julevangeliet och läs en snutt. Oavsett om ni tror eller inte, så är det en del av vår tradition.
Ja.
Med detta säger vi Guds frid och ha en fin dag.
Hejdå.
Hejdå.
Om ni inte kan få nog av oss och våra ljuva skånska stömmor, så gå in och stötta oss på patreon.com/sundaskolan.se, så kan vi spela in ännu mer och ännu bättre program.
Och vi kan hitta på en massa roliga saker och berätta om allt i detalj för er. Så stötta oss, Ann och mig.
På Patreon. Följ oss på Instagram och Facebook.